Ja, hej och välkomna till Silly Season, Sveriges storsatsning, Englandspodden. Och det är jag, Rasmus Hammarström, som kommer vara programledare för kvällen. Och till att diskutera helgens mycket, mycket underhållande omgång har vi bland annat Sebastian Pierce med oss. Välkommen!
Tack, tack, tack.
Jag tar även och välkomnar Christian Sundqvist. Välkommen!
Tack så mycket, tack så mycket.
Och vi har ju som sagt en mycket intressant omgång bakom oss och vi tänkte vi kanske snacka om den absolut intressantaste matchen efter hur resultaten gick. Everton skrällde till rejält på Goodison Park och sågade väl av det sista hoppet Manchester City hade inför titelstriden som inte är någon strid längre. Eller ja, det är svårt att slå fast tack på ett par omgångar kvar. Men om vi börjar med Everton, vad tycker du om deras insats nu, Christian?
Vad jag tycker. Det, hur såg det ut? Ja, man visade upp fotbollens ABC och lirade verkligen ut City. Man spikade igen och trots en man mindre i sista halvtimmen så lyckades man ha hemsegen med 2-0. Man gjorde precis som man skulle. Och dessutom var ett av målet extremt, extremt läckert.
Mm. Du tänker på det första målet då, eller? Med Seamus Colemans fina översticksfinter och snett bak till Osman.
Absolut. Hart stod helt still i målet. Han kunde bara titta på.
Ja, alltså det är en imponerande insats av Everton som nu kanske eventuellt kan kunna blanda sig i en strid ändå om Champions League-platserna. Tror du det är möjligt, Christian?
Jo, men absolut. Det ser man ju nu. Det är inte allt för långt tillbaka. Om man tar man 3 poäng nästa och vågar liksom tro och kämpa så är allting möjligt. Liksom. Det såg ju bättre ut i början av säsongen. Nu har man väl tappat några onödiga poäng och sådär, men hoppet lever fortfarande och det är jämt om de här sista Champions League-platserna.
Absolut. Om vi vänder och snackar om gästerna till den här matchen. Manchester City som också förlorade. Vad tycker du om deras insats, Sebastian? Vad var det som gick fel?
Det kändes väldigt uddlöst från Citys sida. Det fanns inte den här fighting spiriten som jag eftersöker i de här matcherna. Och framförallt inte viljan att liksom gå hela vägen och kämpa till den sista slutminuten för att vinna den här matchen. Det känns som att Mancinis mannar har infunnit sig att de faktiskt inte kan vinna ligatiteln i år. Även om det finns en logisk möjlighet till att de kan vinna. Men det känns som att det smugit in sig en viss liksom instinkt i att det blir väldigt svårt att vinna. Och att de faktiskt har säkrat en Champions League-plats och det finns inte längre så mycket att spela för. Så jag tror att vi kan se ett liknande City under de kommande matcherna också.
Mm. Men samtidigt börjar ju lagen bakom närma sig lite grann. Jag tror de ska vara lite oroliga över att kunna tappa en plats faktiskt.
Ja, Chelsea ligger ju närmast bakom, 4 poäng bakom City. Och de börjar ju närma sig, även Arsenal och Tottenham ligger ju väldigt nära. Tottenham ligger ju 1 poäng bakom Chelsea då, men en match mer spelare är värt att tillägga där. Så att ja, de börjar närma sig, men jag tror samtidigt att City har så pass många rutinerade spelare i truppen och får inte släppa det här läget. Och det återstår ju 9 matcher för Citys del, så att jag tror de håller där. City är för stark för att ett sådant här läge.
Ja, jag ska ju säga så att City hade ganska mycket emot sig i den här matchen, men det är väl lite så med lag som inte spelar bra heller, de ska inte ha flyten. Men vi går vidare till nästa punkt vi tänkte snacka om. Det är just Manchester City och som kanske tappar det här sista lilla hoppet om att kunna vinna titeln igen. Men för nu leder Manchester United med 15 poäng efter vinsten mot Reading. Vi tänkte att vad tycker vi egentligen om den insatsen här? Alltså hur ser det ut i titelstriden egentligen? Är den avgjord?
Mer eller mindre. Men skulle någon annan inte våga ta ut någonting i förskott? Det kunde man se förra året att man trodde sig ha den där Premier League-pokalen. Men sen så vände det bara med sekunder kvar. Men det känns ju nästan mer säkert nu än förra året. Och visst, United har ett tufft spelschema kvar. Men både City, bara om 2 omgångar är den 8 april. Sen möter man också Arsenal och Chelsea. Så det är liksom inget lätt motstånd man har. Men samtidigt så har man ändå 15 poängs försprång. Det måste man klara av.
Ja, så du tror inte det blir som Newcastle gjorde på 90-talet när de tappade ett jätteförsprång och lyckades förlora titeln?
Ja, det gjorde man redan förra året. Så jag hoppas inte att det händer igen. Det vore pinsamt för klubben i så fall.
Då tänkte vi att vi ska väl kunna snacka lite om nästa punkt också. Vi kollar neråt i tabellen hela vägen till det heta bottenstriden. Där bland annat Aston Villa mötte Queens Park Rangers i helgen. Och Villa vann den matchen med 3-2 efter en väldigt svängig omställning. Svängig tillställning ska jag säga. Men vad tror vi egentligen om de här bottenlagen? Alltså de plockade poäng lite stundtals. Wigan och Southampton vann nu i helgen. Och Newcastle förlorade och dras in lite mer och mer. Det börjar bli fler lag där nere som ger upp om att överleva. Vad tror vi om det här egentligen, Sebastian?
Det är ju väldigt jämnt nere i bottenstriden just nu. Nästan mer intressant än vad det är i toppen faktiskt. Och det lagen som berörs mest är som du säger Queens Park Rangers, Reading, Wigan, Aston Villa, Southampton och nu även Sunderland som jag tror kan bli en het kandidat till faktiskt få lämna ligan. Det har ju den rutinerande managern Martin O'Neill vid rodret och det känns faktiskt lite underligt att ett lag under hans ledning skulle kunna åka ur Premier League, men samtidigt med det spelschema som Sunderland har kvar och den tappade poängen mot Norwich nu i helgen så börjar jag bli än mer fundersam på att det faktiskt kan vara de som får lämna. För nu har de ju faktiskt ett väldigt tufft spelschema som jag nämnde och det lagen som finns på pappret det är ju Manchester United, Chelsea, Newcastle, Everton och framförallt en viktig match med 4 omgångar kvar mot Aston Villa. Så deras spelschema kan vara det tuffaste av det spelschema som alla lag har. Jag varnar för Sunderland att de kan vara en het kandidat till den sista platsen att få lämna. För Reading och Queens Park Rangers känns annars som rätt solklara kandidater från min sida att få lämna. Då är både Reading och Queens Park Rangers har 7 poäng upp till Aston Villa som just nu ligger på 17:e plats och över strecket.
Ja, det var en onekligen viktig match annars mellan Aston Villa och Queens Park Rangers där Villa fick sitt lilla försprång. Men Queens Park Rangers har ju annars sett väldigt bra ut i slutet ändå. De har ett par fina insatser bakom sig och har börjat få vinna lite matcher. Tror du inte, alltså finns det, ser du någon chans att de faktiskt kan klara kontraktet ändå, mirakulöst? De har ju spelarmaterialet, utan det är bara att rivalerna måste tappa lite poäng här och var för att de ska kunna komma om. Tror du det är möjligt?
Ja, det finns ju självklart en chans till det, men det känns ändå som att nu när de förlorade mot Aston Villa så börjar jag undra om de verkligen har materialet till att klara sig kvar. Nu har de ju ett beskedligt schema kvar med framförallt 3 tuffa matcher då i de avslutande omgångarna mot Arsenal, Newcastle och Liverpool. Men annars har de ju bra spelare, de har ju en väldigt bred trupp för att vara ett bottenlag då som de är just nu. Och samtidigt en bra tränare i Harry Redknapp, men det känns inte som de kan reparera det här i och med deras dåliga start då, som man får säga. 11 oavgjorda är några oavgjorda matcher för mycket och det är det som jag tror kommer väga över till att de får lämna Premier League i år.
Wigan vann ju en ganska viktig poäng i helgen också mot Newcastle, men du tror inte att något av de här lagen kommer att ramla ur, eller?
Nej, jag tror egentligen på att det blir Queens Park Rangers, Reading och Sunderland som jag varnade för innan just för Sunderlands extremt svåra spelschema. Wigan har ju flera gånger om visat att de vet vad som gäller i de avslutande omgångarna och reser sig ofta. Det var ju ett väldigt fint formtecken mot Everton senast i FA-cupen där man spelade ut Moyes mannar totalt och besegrade dem med 3 mål om jag inte minns helt fel. Så det var en väldigt imponerande insats från Wigan och jag tror bara att de kommer bli bättre. Kones avgörande mål nu senast var ett nytt formbesked och ett tecken på att de är beredda att strida in i det sista. Så jag tror att det kommer bli en rafflande slutstrid mellan dessa lag.
Absolut. Nu när vi närmar oss en slutsida också, det betyder också att våren kommer. Det snöar visserligen ute hos mig just nu, lite ironiskt, men jag tänkte att Christian har ju lite att säga om de här typiska vårtecknen som du hittar i Premier League. Kan du berätta vad du är inne på?
Absolut. Först det faktum att Tottenham nu börjar rasa. Känns som att det var så förra året också. Man hade jättebra, alla trodde på dem. Visserligen så slutade de i topp 4 förra året. Och man skulle ju tagit sig till Champions League om inte universum velat annat. Delvis så, sen också Liverpool. man brukar alltid skämta om att next year will be our year. Men så har det ju inte blivit under senaste tiden för Liverpool. Och nu börjar de där drömmarna till sist verkligen rasa samman. Och Champions League-spelet känns allt längre ifrån. Och sist men inte minst så börjar Wigan, precis som Seb var inne på, klättra mer i tabellen. Och vad ska man säga, Sveriges Gefle, eller Englands Gefle kommer nog att göra det igen. Eller Gävle, ursäkta mig.
Ja, det är ingen fara. Ja, vi ska väl avsluta lite grann här med mina tre punkter. Ni som hängt med i poddarna tidigare, ni vet om att jag efter varje omgång går igenom tre heta, där jag rankar från 3, 2, 1. Och sen tar jag fram minustecknet och sågar något otroligt. Vi tänkte börja med punkt 3, inte helt otippat. Och där tänkte jag lyfta Seamus Coleman från Everton. Han tas in på pallen för mig. Jag tyckte han gjorde en mycket fin insats för Everton i helgens match mot Manchester City. Där han kanske lite överdriven översiktsvinter ändå öppnade upp för ledningsmål till Osman. Och annars var han väldigt stabil och mycket trevlig att se på i spelet på Goodison Park. Väldigt kul spelare. På andra platsen, där hittar vi Morgan Schneiderlin. Southampton-spelare som på nytt var väldigt stabil i sin insats på lagets mittfält. Och han blev även målskytt. Jag tycker han förtjänar sig att hylla sig lite extra nu när han tillsammans med resten av Saints lyfter i tabellen. Och insatsen mot Liverpool, jag är inte helt säker på att det var en engångsförteelse. Jag tror vi kan få se fler fina insatser på laget framöver. Etta på listan, ja, där väljer jag Michael Owen. Kanske lite konstigt, han spelar inte diverse så mycket liksom. Han har väl ett mål under den här säsongen. Men jag väljer att lyfta för att han har nu beslutat sig för att lägga av efter säsongen. Och även om han inte direkt rosmarkade den senaste säsongerna, så ska man inte direkt skratta åt hans karriär. Han är ju den senaste engelsmannen att vinna Ballon d'Or. Och han har en väldigt framgångsrik karriär bakom sig, bland annat Liverpool och Real Madrid, Newcastle, Manchester United och nu avslutningsvis i Stoke. Det är inte illa pinkat för en engelsk anfallare, och ja, han har ju åstadkommit saker som bara Wayne Rooney kan drömma om. Han var ju bland annat med och sänkte Tyskland i Berlin för ett antal år sedan. Ja, tack för allt, Michael Owen. Avslutningsvis så väljer jag faktiskt att såga Colin McManaman. I vanliga fall skulle Manchester City eller Liverpool fått den här platsen med tanke på hur de spelade i helgen. Men det går inte att förbi se den här förjävliga tacklingen han delade ut på Newcastle med Masadi och Haidara. Och att han sen inte straffas av FA i efterhand. Det är oförståeligt i mina ögon. Inget ont av den här Wigan-spelaren. Som sagt, inte menar att träffa sig illa, men vissa saker ska ändå bestraffas. Vi får hoppas att Haidara återhämtar sig snabbt för den här incidenten. Ja, där hade vi mina tre punkter. Och ni får gärna höra av er om ni tycker något annat om den här podden. Vad vi ska snacka om, hur vi ska lägga upp det, vad ni vill höra mer av, vad ni vill höra mindre av. Pratar jag för mycket? Eller ja, ni får bestämma själv helt enkelt vad ni tycker och tänker. Men nu vill vi ta och tacka för oss här på Englandspodden, och vi kommer troligtvis tillbaka sen efter landslagsuppehållet som är här. Återstår att se hur det går för Sverige och England för den delen i VM-kvalet. Tack så mycket för att ni lyssnade, och ni är välkomna åter. På återseende. Hej då.
Hej då.
Hej då.